Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Ja, jag är väldigt bra för ensam. Och jag vill vara mycket ensam. Men det är också, jag är också kluven inför det. För att en av anledningarna till att vi lever är för att vara med andra människor. Och ibland tänker jag att jag misslyckas lite med det genom att jag är för mycket med mig själv.
Du
vet uttrycket ständigt aktuell. Det är ju en klyscha om många kända människor, och även om man själv snart vänder sig emot att han skulle vara det, tror jag att det är svårt att hitta någon i kultursfären som varit lika produktiv och följaktligen aktuell som Jonas Gardell. Sen vintern 2012-2013 när vi såg senast har han, om jag räknat rätt, givit ut 3 böcker, gjort lika många scenföreställningar, skrivit ett stort manus för tv, De dagar som blommorna blommar, och ett för en långfilm, En komikers uppväxt. I höst står han på scen, men nu är han alltså med i Värvet igen, eller rättare sagt Revärvet, en helt ny intervju som delvis tar avstamp i den förra jag gjorde. Och jag i det här fallet är Kristoffer Triumf, producent är min ständiga vapendragare Klara Åström och Månsson, och Acast är vår plattform. Här är ständigt aktuelle Jonas Gardell.
Är du bra på att vara ledig?
Ja, och det jag gör är just jag drar ut till skärgården, ja. Och så sitter jag på faktiskt samma stol alltid och tittar ut över samma utsikt, och varje kväll när solen går ner, för vi har solnedgång över havet, så säger jag, nej men det här är bara för vackert, och så tar jag ännu en bild. Jag visade en spillgren på ett kalas en gång, mina bilder, och det är samma tidpunkt, samma vy. Det är som en Andy Warhol-film från, du vet, han gjorde de här,
ja, just det.
60-talet med sovande människor i 16 timmar. Det är samma sak. Det är som i min frukost. Jag, genom att jag inrättar rutiner där jag gör exakt samma sak varje dag, faktiskt, så går tiden ihop till en sorts evighet, ett evigt pågående som jag mår väldigt bra av.
Men hur ser det ut mellan frukosten och solnedgången då?
Alltså, före frukost har jag ju tränat.
Okej.
Eller gått min stavgång. Så jag går i en dryg timme med fjädring. Och de låter så mycket. De säger klopp, 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 klopp. Och jag vet att jag väcker grannarna. Jag vet att de hör. Och jag tycker lite om att jag väcker dem. Jag tycker lite om att jag är som en områdets tupp, tänker jag. Och att de tycker det, att de gillar det också. Fast jag någonstans kan ana att de inte alls tycker om det.
Eventuellt inte, nej.
Nej, men jag ser mig väldigt... Jag har också en katt, en av våra katter, som är... Jag tror inte EU skulle godkänna honom som katt utan något kattliknande väsen. Han är... Förutom att han då har ganska lite hår och är mager, så folk tror att han är död alltid och frågar om de ska barmhärtighetsstöd honom åt mig och sånt där, och jag blir jättearg. För han är som fin katt, även om han då kanske inte är en katt. Och han tycker också om att låta som en uggla. Så han klättrar upp på taket i vår lägenhet, för vi har terrassan, kan komma ut på taket. Och så tidigt på morgonen så börjar han skrika. Oh! Ropar vår katt. Oh! Och då tänker jag så här. Om man bor i vårt hus måste man tänka, vi har en excentrisk katt på taket. Ja. Och det är roligt. Och det är möjligt att det inte alls är så roligt.
För alla inblandade?
Nej, och jag försöker nu hindra honom före klockan 9 på morgnarna. Efter klockan 9 på morgnarna en vardag så tycker jag att det är bara onda människor som är okristna som ändå ligger och drar sig.
Ja,
och de kan gott bli väckta av vår katt.
Uggla.
Kattugla.
Det finns en kattugla.
Ja, just det. Ja.
Nej, men så att det är först träning, sedan är det då denna frukostbestånd av samma sak. Och sedan är det, efter pepparmyntstet är det Earl Grey-te. Och sedan arbetar jag i regel fram till lunch, och lunch är vid någon ett tiden. Och då, att arbeta på sommaren när jag har semester betyder att jag sitter och researchar eller skriver. Att jag läser sånt som jag tycker jag behöver lära mig mer om.
Jag misstänkte att du inte kunde vara ledig.
Jo, men jag är ledig, förstår du. Alltså att om jag inte får tänka eller skriva, så... blir jag väldigt orolig, då får jag ångest.
Och så att det lutter tänderna i
dig? Nej, det handlar inte om lutter, det handlar bara om mig själv. Okay. Att jag blir orolig, jag får oro i kroppen, jag får ångest. Men om jag får sitta och liksom göra någonting som... Tricket för mig är att inte ha en deadline, att det inte ska resultera i någonting. Det gör research som nu, som är ett projekt jag tycker är oerhört spännande. Och jag har sagt att researchen får ta 2-3 år. Och vad ska det bli, frågar folk, det vet jag inte. Det kanske, Mark frågade igår, blir det en roman? Då säger jag, jag vet inte. Det kanske blir en film, eller också blir det ingenting efter några år, men att jag har lärt mig en massa saker. Så att jag tycker det är väldigt givande, och efter det så går jag över till att läsa andra böcker. Och då kan du säga, men det är ju också att jobba, för att läsa för mig är ju också att hela tiden öva språk. Så att det är ju, och tänka är ju också jobb för mig.
Mm.
Så att det är svårt för mig att säga att jag inte jobbar i och med att jag finns.
Ja.
Men däremot så är jag helt och hållet ledig.
Ja.
Min telefon ringer inte. Alltså verkligen inte. Inte ens Mark ringer mig, men det är för att han är dum i huvudet. Jag har en väldigt tyst telefon. Jag brukar aldrig sätta på ljudlös på bio, för att det är ändå ingen som kommer ringa.
Nej, det kan jag relatera till. Konceptet här är att vi ska hinna lyssna på ett par, tre, fem, nej, fem blir det inte, möjligen fyra klipp från vårt förra möte. Och en grej som var väldigt aktuell då var Allt faller. Och det här har jag inte något klipp på, men du säger typ ungefär så här, att om Allt faller, jag vet inte om det blev bra. Det kommer ta flera år innan jag förstår det. Och nu har det ju faktiskt gått 4,5 år sedan dess. Blev det bra?
Det vet jag inte, nej, för jag har inte sett om den.
Och vet vad jag tänkte också? Min fördom om dig är att du, om du inte gör ett projekt av det, att det ska bli en film eller tv-serie eller bok, att du kanske inte är så nostalgisk.
Jag är inte så nostalgisk. Nej. Eller jag brukar snarare säga att jag är helt osentimental. I bokbranschen är det nu mer så att det är streaming som gäller.
Mm.
Och det innebär att om boken inte finns inläst så finns den inte. Så jag var tvungen att läsa om mina 80-talsböcker. Mm. Präriehundarna, Vill gå hem och Fru Björk. De första två vägrade.
Mm. Helt.
Men, och jag har inte läst dem sedan dess. Och tyckte det var ändå... flera gånger tänkte jag borde kanske ta reda på vad det är för någonting. För det är 30 år sedan.
Ja.
Men jag kunde inte förmå mig, för jag har väldigt svårt att gå tillbaka. Men nu fick jag ju ett uppdrag, det var, ingick i liksom jobbet, och jag fick pengar per timme för att göra det. Så då läste jag om mina 80-tals Präriehundarna framförallt, som jag upplevde då som mitt stora genombrott. Mm. Och som betydde väldigt mycket för mig då. Det var så dåligt. Det var så dåligt. Och det här är fullt sant. Jag somnade under inläsningen. Förstår du?
Ja, okay.
Förstår du vidden av försvarsmekanism som sätter in? Jag är mitt i meningen, så somnar jag. Mm. Och den var dessutom ganska lik Katarina Frostensons senaste bok, K. Tyckte jag var intressant.
Den som,
Det är pekoral hon har skrivit.
Mm. Jag förstår.
Men, nej, jag är inte tugg, jag lämnar saker och jag går vidare från dem. Och jag har inte mig själv på... och du var ju som enda journalist varit hemma hos mig, mm, som du i och för sig inte får säga högt att du har. Men det finns inte en massa sådär, vad heter det, kuriosa från min rika karriär.
Nej, just det, du har inte överallt. Bara...
Det är inte affischer överallt.
Nej, just det. Mm.
Utan det låter jag bli.
Ja.
Men och allt faller har jag på DVD, du vet... tillgnällde mig den på DVD för att se den, och sedan har jag på flera år inte förmått stoppa disken i PlayStation.
Då tycker jag att vi går vidare. Vi tar det första klippet om lite grann kanske hur du ser på din produktion, och vi har redan varit inne på det.
Jag har också det problemet att jag tycker ingenting jag gör är särskilt bra. Jag godkänner i princip en roman jag har skrivit.
Mm-hmm.
Och det är Jenny.
Ja, just det. Mm.
De halvt dolda tycker jag om. Och jag tycker också Torka lite tårar. Det är ett projekt jag är väldigt stolt över.
Mm, jag förstår.
Men sen så är jag nog stark motståndare till nästan allt jag har gjort.
Vad tänker du om det här?
Ja, som sagt, jag somnade under inläsningen av Präriehundarna. Jag tycker nog lika. Men jag har sedan dess... det vet jag inte om jag sa den här intervjun, men de senaste åren har jag tänkt att i och med att det tar så lång tid att skriva en bok eller göra en tv-serie, och jag ändå är 55 idag, och det gör att jag kanske bara har 2 tv-serier eller 2 böcker kvar att skriva innan jag är 70. Eller något sånt. Så jag tänkt att jag måste, som Olle Ljungström säger, vara noga med mitt val.
Mm.
Och det gör att det jag gör jag långsamt och väldigt ordentligt numera. Och det har också gjort att när det väl kommer ut så tycker jag själv att det är ganska bra.
Mm. Ja, för det där tänker jag, om man har den här, om du har haft den här känslan i stora delar av ditt vuxna liv, liksom, alltså att släppa ifrån sig arbete, för det tycker jag, om, i den mån jag kan relatera till det du gör, men om vi ser att mina intervjuer är verk, så har jag ofta, väldigt, väldigt låga tankar om mina insatser, och sen så först då, klassiskt när en möter publiken och någon säger att det är bra, då förstår jag att det kanske är det.
Jag har en rätt kluven inställning till det också. Jag tror jag med åren har utvecklat bättre självkoll på vad det jag faktiskt lämnar från mig. Om det här är bra eller dåligt. Jag behöver inte på samma sätt söka bekräftelsen hos andra, även om naturligtvis jag blir oerhört ledsen ifall jag skulle bli sågad rakt av för någonting jag vet är bra. Men det är ju för att jag tycker de har fel. Att jag, då kan man känna sig också av den här alienationen av att man inte förstår. Mm. Att de inte förstår. Men det kan jag lika mycket ifall någon älskar en poplåt eller en tv-serie och som jag tycker, men det här är ju jättedåligt. Och då kan jag bli väldigt förvirrad eftersom jag känner mig utanför. Jag måste nästan dela upp mig själv också i de olika yrken. Om jag ser mig som författare, manusförfattare och artist, så är det största skillnaden är som artist. Och det är två stora skillnader där. Dels att förr skulle jag säga att jag är komiker. Nu säger jag att jag är artist. Mm. Och det är för att jag under MeToo fick lite MeToo-året har bland annat också lite fått syn på att jag har försökt ställa mig in, tycker jag, hos en massa grabbiga komiker och vara en i gänget i köket på Norra Brunn och vara liksom guld och komma ner och liksom hänga. Och jag tycker att det finns inte en manlig komiker som inte ringt mig och frågat hur man gör när man ska skriva den där kartellshowen då man är rolig och lite allvarlig i mitten.
Just det.
Mm. Och jag ska hjälpa dem, jag ska regissera dem och jag ska skriva åt dem och jag ska liksom stötta dem. Och sen så blir jag ändå inte bjuden på deras kalas. Lite så. Mm. Och då när jag ska göra den senaste showen nu så tänkte jag, är jag komiker? Nej, fan heller, jag är the queen of fucking everything. Jag gör allt. Och istället för att skämmas för det och tycka att det är lite för folkligt att vara fin och lite för fin att vara folklig och allt det där som man kan vara, så bestämmer jag för att nej, ni bara skiter det. Mm. Och jag orkar inte höra en gång till att jag inte kan sjunga, för jag kan sjunga, jag sjunger bra. Så fuck you för det också. Mm. Jag började gå över till att bli väldigt mycket Hans Rosling, jag har rätt och du har fel. När du kom till det. Mm. Men nästa steg är det också att jag inte heller äter applåder.
Just det.
Ja, längre. Alls. Utan jag, om du går och ser en föreställning med mig nu, som Queen of Fucking Everything, som jag tycker du ska se.
Får jag avbryta dig?
När jag var yngre så kunde jag ta applåder hur länge som helst. Jag stod och käkade applåder som smågodis. Mm. Numera så tar jag väldigt korta applåder. Jag går in en gång bara och så går jag ut igen och kommer inte tillbaka. Mm. Och jag kan till och med ta bort dem på sig, du vet. Ja, nu behöver du inte applådera mer. Vi vinkar istället, hej då. Och det handlar om att jag känner mig bekräftad. Där är jag också. Och jag har dessutom ett tekniskt hjälpmedel numera för det.
Ja, okej.
Okay. Jag har ju in-ear som sångare har för att höra bättre när man sjunger. Och det har hjälpt mig väldigt mycket med sångrösten också förresten. Som jag tycker jag sjunger mycket, mycket bättre än vad jag gjorde tidigare. Mm. Men det gör också att jag hör inte publiken på samma sätt.
Okay.
Och det gör att jag sätter tempo till föreställningarna. Skrattar du arslet av det och applåderar mitt i något av mina flöden, så bara fortsätter jag. Mm. Så då är du tvungen att lyssna. Och det finns egentligen bara vid två tillfällen i nya showen där man på riktigt får applådera ut. Så när slutapplåden kommer är man underapplåderar, vilket gör att folk står ju bara på och skriker för att äntligen får de ge någon erkänsla tillbaka. Och det får de göra ganska kort. Mm. För att sen när jag går ut så kommer en bandspelare som säger att drottningen har lämnat byggnaden. Mm. Hon återfinns på bodycontact.com. Mm. Nickname billig men villig. Alltså det vill säga att jag talar om att nu
är det slut.
Nu är det slut. Mm. Det var jätteroligt att vara här, men nu är jag duschen.
Ja.
Och det där är, som artist är det väldigt skönt att äga äga uttrycket. Dels att jag inte längre kallar mig komiker, det vill säga att nej, jag är rolig, men jag är också allvarlig. Och jag berättar historier och jag har fantastiska kulisser som Martin Jakobsson har gjort, som inte någon av er andra är i närheten av. Mm. Och, liksom, och det är jag oerhört stolt över, men nej, jag är inte bland de andra komikerna som åker runt med liksom en mikrofon och ingenting. Och ta lika mycket betalt. Och dels här, ja, där har jag på något sätt avseglat.
Det har ju nästan, eller jag ska kanske inte säga att det har varit ett tema, men det är någonting som har återkommit, det här med att inte riktigt vara med i kollektivet.
Mm. Verkligen. Och det är ju ett av mitt livs kamper, ja, brottningsmatcherna.
Just det. Vilket du till exempel skriver om i senaste boken och sådär. Alltså att han aldrig fick vara med i ett kollektiv.
Ja, första gången. Just det här, jag glömde ju länge sedan jag skrev boken nu. Att första gången han kom med i kollektiv är när han kom med i statistiken, han dör i en olycka.
Ja, det är väldigt roligt.
Ja, det är väldigt roligt. Mm. Jag skrattar högt åt det.
Ja.
Och sant, en sann bild för mig. Och det där är både ett sorts livsvillkor jag har, att jag behöver vara väldigt mycket själv.
Mm.
Och en sorg över att jag inte har lyckats bättre i grupp, att tillhöra grupper, att ha kompisar.
Sliten fråga givetvis då, men varför har du inte lyckats med det?
Jag tror att det är kombinationen av det, att jag dels behöver vara väldigt mycket själv. Och jag vet att redan när jag var liten, om man skulle spela fotboll och laget skulle samlas och så här, vilka är bäst? Enebergs IF. Så stod jag utanför, för jag fattade inte vad de höll på med. Vi skulle spela boll. Mm. Det spelar ingen roll vem som vinner. Och så jag har liksom inte riktigt förstått de koderna.
Mm.
Och redan, alltså när jag var, en av mina första dikter som jag skrev när jag var 16 eller 17 år, så skriver jag om ett barn som står utanför och som går frivilligt, men väl har gått från festen, står på trappan utanför och är ledsen för att man har gått. Och alltid på gränsen till att komma in. Mm. Till att komma in. En massa komiker kör det. Jag tyckte jag kämpade på. Jag tyckte jag verkligen gjorde ett bra race, ett bra försök för att komma med i gänget. Tills jag liksom ändå förstod att jag inte riktigt var med i gänget. Och då tänkte jag, men då vill jag inte längre. Då blev jag stubborn.
Mm.
Och drog ut mig. Och det är likadant med mitt varande på landet. Jag är på landet nu i 4 månader eller 3 månader, vad det är. Och där är jag ju i princip själv. Det är ju, jag märker där ibland faktiskt bara. Ungarna, när vi har dem, men de är också så stora så att de också bara där ibland. Och då kan jag ju fysiskt stunder där jag undrar varför jag sitter här på min stol.
Mm.
Och inte lyckas bättre med det sociala. Eftersom jag dessutom får så oändligt, jag menar, mitt sociala liv går ju på att folk försöker ragga på mig på Grindr. Och det tycker jag är jättetrevligt, för annars har jag ingen kontakt alls med människor.
Mm.
Eller att få kommentera någonting på Instagram som jag har lagt ut. Men det är ju hyfsat, en hyfsad envägskommunikation.
Mm. Är det så? Alltså, har du inga?
Jo, jag har kompisar.
Ja. Ja, ja.
Men alla mina kompisar är solitärer.
Okay.
Det vill säga att jag känner dem, jag känner inte den personen, jag känner inte deras persons sammanhang. Så varje gång jag kommer på ett 50-årskalas, det gör ju också att anledningen till att jag är ganska lätt att ta bort från inbjudningslistan på 50-årskalaset, för han tillhör ju ändå inte, han känner ju ändå ingen.
Nej.
Så jag tror att jag ganska lätt, att det är nog en av anledningarna till att jag inte hamnar på inbjudningslistorna.
Men är det därför också kanske?
Ja. Jag tror också att jag länge har varit sådana att människor som jag betraktat som mina nära vänner inte betraktar mig som deras närmsta vänner i sin tur. För de har andra som kommer före. Och det är ju inget ont i det. Det är inte ondskefullt från deras sida. Det är bara att jag är inte deras viktigaste. Även om de är kanske viktigare för mig.
Jag tänkte då att det här kanske är anledningen till att du har varit så oerhört produktiv.
Att jag kan jobba mycket. Ja. Att jag är mycket ensam. Ja.
Det går inte så mycket verkligen.
Men det är ju också så när jag var barn och inte riktigt fick vara med eller av olika anledningar inte vara med, då skapade jag ju teatern. Då började jag fantasera istället. Då gick jag in och skrev romaner eller uppträdde för dockorna på mitt sängöverkast. Som var rätt.
Jag tänkte i alla fall, vi skulle komma fram till det här med att du är så produktiv. Över 20 böcker, massvis av manus, scenföreställningar, otroligt många timmar stand-up och skivor på det. Du vet ju kanske mytologin kring Jan Guillou, att det är exakt ett visst antal sidor han ska skriva varje dag och det ska drickas det här innan och så vidare.
Och han har en frys full med färgband för att kunna skriva på sin gamla skrivmaskin.
Exakt. Kan inte du berätta hur ditt skrivande har sett ut?
Mitt skrivande, i och med att jag numera skriver prosa och manus, så behöver researchas mycket. Jag menar, de dagar som blommorna blommar, jag var ju tvungen att åka till Estland, jag var tvungen att liksom sätta mig in i det judiska, till min villkorslös kärlek, jag var ju tvungen att läsa 3-4 tusen sidor frikyrkohistoria. Bara det att få tag på trafikhistoriker som kunde liksom dra Arboga-rondellens utseenden genom 40 år tog en vecka. Och jag är väldigt förtjust i det där kunskapsinhämtandet. Och just i den fasen är jag nu, och därför är jag väldigt nöjd. För att jag får det som en sorts sliten kofta att ta på mig av att jag känner mig väldigt... jag känner mig väldigt i ett sammanhang och att jag lär mig någonting. Jag tycker jag växer av det, och det behöver inte redovisas. Det är hemskt. Och det gör att den alltså, researchade prosen jag skriver idag har... där behöver jag inte vara inspirerad på samma sätt. Jag kan liksom, jag jobbar tills det funkar. I fake it till I make it.
Så det här passet du berättade om förut, när du, mellan 9 och 12 eller vad det var?
Ja, 9 och 2 kanske, eller 9 och 3.
Ja. Då är det i vanliga fall, eller just nu då, research, men sen när du faktiskt skriver.
Ja, men då är det samma sak. Då kan jag i och för sig skriva ännu längre. Alltså, då kan jag hålla på. Jag brukar inte skriva på kvällarna, för att då försöker jag då antingen träffa någon vän, vilket inte är så ofta, eller också så tittar jag på tv med Mark och ser ett avsnitt av någonting och då somnar jag.
Men om man tar...
Jag lever ett ganska tråkigt liv, så att ibland tänker jag ifall jag slösar bort mitt liv, att jag liksom, att jag slösar genom att jag inte är mer social. Jag vet inte, min om villkorslös kärlek finns det också där, att Jonas Gardell åker förbi uteserveringarna där människor sitter och dricker en öl, och där skulle jag också kunna sitta. Det ser så mysigt ut där de sitter, och så åker jag vidare och har just tackat nej till att vara ute och hänga och är lite ledsen för det. Men sen när jag kommer ut till landet och sitter på den där stolen, så är jag ändå lite glad.
Ja, men det återkommer väl i en komikers uppväxt också. Alltså, ensam, det finns ju en väldigt stark scen i den där, med Johan Rheborg då. Alltså, där han sitter vid ett bord och resten av gänget sitter vid nästa bord.
Och har du fått se lite?
Jag har fått se lite.
Oh, där ser man. Då kan vi prata om det lite.
Som också känns liksom... Ja, men beskriven, det är ju den beskriver din ensamhet på något
sätt. Det är ju en sanning också. Du gör en föreställning för att liksom få lite kompisar och kollegor och liksom hänga med. Och sen så är det inte så att de sätter sig inte bredvid dig. De sätter sig, teknikerna sätter sig med tekniker, musikerna med musiker, dansarna med dansarna. Och om inte jag får uppsöka dem. Och då bereder de plats, inte minst för att jag är chefen. men det är inte tvärtom.
Är det sorgligt där?
Ibland är det sorgligt, men det här är inte elakhet från deras sida. Och de gillar mig. De flesta jag jobbar med mig väldigt många gånger. Och det gör man inte om man inte gillar varandra. De artister som, du vet, är för sviniga, där tackar också teknikerna så småningom nej och säger vi vill faktiskt inte. Det är inte värt det. Men däremot så är jag arbetsledaren, jag är chefen. Och jag förväntas också vara trött. Är man känd, alltså väldigt känd och väldigt stor som jag, då förväntar man sig också vara trött hela tiden. Man säger, jag ska inte störa, du måste få vara i fred. Du måste få vara trött.
Ja. Ja.
Men det, för mig blir det konstigt att när jag då kommer ner till teatern så har jag regel varit ensam precis hela dagen. Mm. Så det är ju lite mitt sociala möte. Om det då är en sån middag blir den lite sorglig.
Det låter som att du alltid har varit ganska bra på att vara ensam.
Ja, jag är väldigt bra på att vara ensam. Och jag vill vara mycket ensam. Men det är också kluven inför det. För att en av anledningarna till att vi lever är för att vara med andra människor. Och ibland tänker jag att jag misslyckas lite med det. Genom att jag är för mycket med mig själv. Mm. Och nu börjar jag bli gammal. Och det går inte riktigt att ta tillbaka vissa av de där sakerna. Och ena sidan och andra sidan så har jag haft väldigt roligt.
Jag ville ju liksom bygga mytologin kring ditt skrivande. Men det blev inte så mycket med det, kändes det som.
Mytologin?
Ja, men jag började med att likna dig vid Jan Guillou, som också känns väldigt produktiv.
Ja.
Men jag tyckte inte riktigt vi fick till det där med att jag ville liksom ha dig i en... Det ska vara en speciell miljö, du ska ha den och den rökelsen.
Nej, verkligen inte. Nej. Ingenting sånt. Nej, ingenting som jag kan egentligen skriva var som helst. Och det är ju en fördel att vara ensam. För att man kan fokusera bättre då. Mm. Jag är väldigt lite om och kring mig. Det är också sånt när jag typ står på scenen. Jag behöver inte så lång förberedelsetid. Så att jag, till exempel, jag rationaliserar på stora turnéer alltid bort min egen loge.
Okay.
Vilket jag gör nu också med Kvinna, Fucking, Everything. Utan jag har samma loge som alla musikerna. Så jag delar loge med åtta andra.
Är det bara ett sätt att försöka hänga lite?
Ja, hänga lite, men också för att jag verkligen inte behöver bli mer isolerad än vad jag är.
Mm.
Och för att jag inte heller, jag har en koncentration som inte kräver att jag måste vara själv.
Kan du lyssna på något när du skriver?
Nej.
Nej, det ska vara tyst.
Jag ska, men jag stänger ju av ändå öronen. Och som jag sätter på någonting. Men nej, varför ska jag lyssna? Nej, att lyssna kräver stor fokus för mig. Så jag kan inte både lyssna på musik och skriva, för då lyssnar jag ju på musiken.
Mm. Okay.
Jag har inte musik bara på som skval. Jag tycker om att det är tyst omkring mig.
Alltså, det här...
Jag stämmer nog in på rätt många bokstavskombinationer. Sådär, att jag behöver vissa förutsättningar. Sådär, så att, eller att jag har svårt att det inte är tyst och sånt där.
Okay.
Det tror jag...
Men egentligen så var det ju bara det, för du var ju inte så om det.
Nej, jag tänkte, ja, kanske inte. Nej. jag vet inte.
Det är inte säker på att det är nej. ADHD.
Jag får lite olika förslag på det.
Okay.
Vad det är. Jag tror,
om du nu skulle ha en bokstav.
Ja, så tror jag egentligen att det är, vad heter det, posttraumatisk variant.
Okej. Okay. Efter din uppväxt.
Efter uppväxten, ja. Där det var ett par väldigt traumatiska år som vi aldrig fick bearbeta.
Mm. Och som är dina att bearbeta allt jämt, eller?
Ja, verkligen. Framförallt nu, efter mitoåret, så blir det väldigt mycket att gå tillbaka till övergreppen. För jag har ju haft en mytologi kring mig själv, att jag blev våldtagen när jag var 14. Sen dess har det varit bra. Sen dess bestämde jag mig för att vara stark, vägra vara offer och var tuff.
Mm.
Och när jag inser, både med MeToo men också när jag såg Never Leaving Neverland, var att det där är inte alls sant. Jag gick ju på Klara Norra Kyrkogata i flera år, och i princip nästan alla, i stort sett alla sexuella kontakter jag hade var äldre män som utnyttjade mig. På ett sätt som inte är okej för en 15-åring eller 16-åring eller 17-åring att se hur mycket jag var ett barn. Och ett barn som för allt är värde för att överleva sa, jag är kaxig, jag fixar det här, jag är tuff. Men jag kan ju se nu, framförallt när mina egna barn är i samma ålder, att det där går ju inte. Och det har varit det blev en sorts uppvaknande för mig med MeToo, att förstå att det handlar inte om en enskild våldtäkt när jag var 14 år. Dessutom måste man komma ihåg att jag var 14-åring som såg ut som en 12-åring. Jag var liten. Och utan de där övergreppen var ju i stort sett det enda sättet jag visste hur man dög någonting till var att bli utsatt fram till jag var ungefär 19 år.
Mm.
Och det är först nu jag har börjat ta tag i det och erkänna det och se det. Och det är så sorgligt, för det gör att jag, en del av mig känner mig så väldigt misslyckad som har blivit utsatt för så mycket sånt. Jag blir väldigt ledsen av att jag har det. Och jag kan förstå att jag hade behov av att definiera mig som mycket tuffare eller mycket kaxare, någon som klarade av det där mycket mer. Jag vet att det var en essä jag skrev i en bok som heter Oskuld, som första meningen är: Holland är det enda land i vilket jag blivit våldtagen av Elvis Presley-imitatör. Och det är en fantastisk första mening. Och det är väl kaxig mening. Men det är väldigt, väldigt sorgligt.
Och det är sant.
Och det är sant. Mm. Och det var inte alls kul när det hände.
Nej, klart. Jag hade nyligen Saga Bäcker här, du vet.
Är det hon som vann Guldbaggen?
Exakt. Mm. Och hon har ju haft ett väldigt liksom destruktivt förhållande till sex. Hon har nog arbetat... Ja, men lite,
jag har ingen jättekoll på henne. Nej, jag hörde hennes sommarprat, och med det några år sedan.
Ja, och jag tror att era erfarenheter av sex i begynnelsen i alla fall är lite liknande. Att hon visste liksom bara... Ja, men i princip övergrepp. Nu lägger jag lite ord i munnen på henne. Men att sen så här försöka... Jag frågade henne om hur det...
Och jag tror att... Nu är hon mycket yngre än vad jag är. Men jag tror att det kan vara så fortfarande. Att när jag var ung, som ung homo, tonåring. Det fanns inga ställen att gå på. Det fanns inga platser du kunde fångas upp. Och då blev du... I ditt sökande efter din flock så blev du ofta uppsniffad av... de där som visste att utnyttja dig. Och sen jag börjat skriva om det lite grann. Jag skrev någon Expressartikel till exempel om Michael Jackson och mig. Så fick jag långa mejl från andra medelålders homosexuella män som berättade om hur de har blivit utsatta för övergrepp i sin tonår, gång på gång inom homo-communityt. Mm. Men man har inte velat säga det högt, eftersom man då på något sätt går ut och säger att det finns problem inom homo-communityt. Vilket naturligtvis finns. Mm. Men vi har varit så upptagna av att säga vi är okej, vi vill ha rätt, vi behöver friheter och rättigheter, vilket vi ska ha, att vi inte kunnat säga att inom det här communityt har det också funnits en behov av ett MeToo.
Mm. Och det har väl inte riktigt kommit?
Nej, det har inte riktigt kommit. Och när vi försökte under MeToo-året, när jag försökte vid något tillfälle faktiskt säga att det här gäller också pojkar, då blev jag åthutad av ett par arga feminister på Twitter och Instagram, som sa att här ska ni inte komma, för det här handlar bara om tjejer.
Mm, det här är inte er kamp.
Nej. Okay. Och det är ju rätt, det var bra att liksom MeToo måste få handla om kvinnor, det förstår jag. Men pojkar som utsätts för sexuella övergrepp har ju alltid blivit osynliggjorda. Mm. Och har också i MeToo blivit fortsatt osynliggjorda. Cissi Wallin, denna en av dem då, parad... eller parad, vet jag, med tongivande inom MeToo. Hon kommenterade att jag blev våldtagen som barn med orden: okej, han är homosexuell, men en vit och högaktad.
Okay.
Förstår du? Mm. Så att det faktum att jag var vit på något sätt gjorde att jag blev våldtagen som barn inte räknas på samma sätt. Eller att jag har klarat mig i mitt liv.
Ja,
hemskt konstigt sagt.
Ja.
Och att, men det är lite givet den generationen feminister där pojkar som utsätts lite inte räknas.
Alltså, tror du att tiden är mogen? Skulle det finnas plats för ett sånt MeToo 2.0?
Det vet jag inte. Jag vet att jag jobbar med de här frågorna. Jag skriver de här frågorna. Och dels så har jag initierat jag är ju ambassadör för Regnbågsfonden som jobbar med HBTQ-rörelser runt om i världen. Tillsammans med Childhood har jag redan ett projekt där jag... om jag är hälften sponsor, jag betalar för ett projekt i Kambodja för pojkar som blir sexuellt utnyttjade. Och det har lett i sin tur att jag och Childhood pratar om att göra ett flerårsprojekt för att uppmärksamma de här frågorna.
Mm, fantastiskt.
Ja, det kan bli bra. Jag är ju väldigt sån där... jag har ju väldigt många sån där som jag... Sen har jag också ett samarbete med GAPF.
Okej, okay. Jag känner inte till GAPF.
GAPF är en organisation som jobbar mot tredjeförtryck.
Okay. Mm.
Olika former, och att just prata med dem hur att vi måste ju också prata om hedersförtryck som drabbar HBTQ-personer. Mm. För det gör de ju både i de här länderna och i Sverige och i de länder som många av länderna som de nyanlända och invandrare kommer ifrån.
Mm.
Och de håller helt med, så att jag hoppas nu att vi ska kunna göra en stor internationell konferens om hedersförtryck med det temat för att det ska vara HBTQ.
Det jag skulle komma fram till med Saga Bäcker i alla fall var att jag frågade henne hur det var att liksom försöka lappa ihop. Alltså, om man bara känner till destruktivt sex med liksom våldsinslag typ, och sen att försöka få ordning på det där på något sätt. Och hon var väl inte riktigt färdig med den resan. Men det antar jag att du är. Men...
I mitt sommarprat pratar jag lite om det. Och att också att det... Att en bra grej är att komma ihåg att du ska inte bli hel.
Mm.
Du ska inte, det går inte ut att bli hel. Att bli helt hel. Good enough, som vi gamla våldtäktsoffer brukar säga. Och det är min favoritmening i hela sommarpratet. Eller liksom att du ska inte bestiga hela berget på en gång. Du ska ta ett steg i taget. Och det där tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Att det finns ingen... Väl du förlorat en oskuld, finns ingen oskuld att återvända till. Du har dig själv med dina skavanker och brister och dina destruktiva sidor och dina sidor som är fantastiska. Och du får försöka liksom lappa ihop dem till något som går och leva med.
Mm.
Och vara lite glad för sprickorna, förstås. Eftersom de sprickorna gör att omvärlden kan sippra in i dig och du kan sippra ut i omvärlden. Och det...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag tror att det står till med Bibeln. Det brukar tillskrivas Leonard Cohen. Men jag tror Oscar Wilde skrev det redan före honom. Och före Oscar Wilde var det Gud.
Okej. Okay. Mm. Ja.
Det vill säga vetskapen om att ingen människa är en nöd. Du behöver andra. Och för att behöva någon andra kan du inte vara helt. För då kan inte du tränga ut.
Mm. Kan du beskriva din drivkraft?
Den tror jag förändrats ganska mycket de sista åren. Dels för att jag är hyfsat mätt på en del saker. Jag har ju också känt ett motstånd inför när någonting är färdigt, till den här cykeln av liksom lansering. Och jag förstår att det finns där och att jag måste göra det, men att det är inte det jag är ute efter längre. Vi pratade om bekräftelse tidigare, att det är inte det som grejen. längre. Samtidigt så är jag naturligtvis oerhört stolt och glad över att saker och ting når ut. Men det är inte det som är drivkraften. Kanske är drivkraften snarare den här nyfikenheten att jag vet, nu får jag research om någonting nytt, nu får jag ta reda på någonting, jag får lära mig någonting. Och idag skulle jag kunna hålla på med det utan att ens se ut det. Men min styrka, eller en av mina styrkor har ju visat sig vara att jag kan ta relativt komplicerade och svåra skeenden och ämnen och göra dem tillgängliga för en större publik. Jag kan liksom gå igenom Gamla testamentet och Nya testamentet och säga så här kan man se på Gud.
Mm.
Och folk säger wow. Och det är en sån bok som i vanliga fall inte ska sälja mer än 500 ex och som då istället säljer 50 000 ex. Inte för att jag, det är jag, utan för att folk faktiskt får ut väldigt mycket av dem. Och just de böckerna tror jag är få böcker jag har skrivit som har påverkat så mycket. För att de böckerna kom in på litteraturlistan på prästutbildningen. Så jag har ju liksom varit med och format en hel generation av präster.
Mm.
Allt som förändrat kyrkan. Mm. Det är ju fantastiskt. Och den drivkraften är nog fortfarande stark hos mig att vara med och påverka. Och det kan jag göra genom det jag skriver och genom mina shower och genom att liksom bygga upp människor på det sättet. Men också genom det här med volontära arbetet med till exempel Regnbågsfonden. Som betyder väldigt mycket för mig och som jag lägger ner mycket, mycket tid och energi på.
Ja, spännande.
Göra världen till en lite bättre plats.
Mm.
Är väl en bra drivkraft.
Ja. Jag tänker så här, för när vi gick igenom dina dagar nu för en knapp timme sen så var det ju ändå så att det finns ett visst mått av produktivitet även i ledigheten.
Ja, men det är alltså precis, men det är en sorts lågintensiv träning, ett lågintensivt arbete som jag inte kan leva utan.
Nej, just det.
För då är jag dåligt. Däremot är jag mycket mycket sämre nu på högstressen.
Okay.
Mm. Oändligt mycket sämre. Och det är till exempel när jag skulle ha premiär på Queen of Fucking Everything i januari, så första publikrep, jag är både regissör och jag är stjärnan, och jag har under publikrepen, det vill säga repetitionens produktionsrepen, och jag har under produktionsrepen varit fokuserat helt på tekniken, på kulisserna som ska ut och in och ljuset och dansarna och sångarna och alla andra utav mig. Så jag egentligen bara hoppat över mina texter för att bara gå på de cuer som behövs att de ska kunna repetera. Så när vi, för alla vet att jag kan mitt. Och sen kom till första publikrep en lördag, det var utsålt och jag kunde ingenting. Jag var helt blackad. Det var liksom panik. Jag fick panikångest och jag visste inte var jag var.
Mm.
På riktigt, jag visste inte var jag befann mig någonstans. Mm. Och jag trodde jag fick en känsla av döende och drunknande.
På scenen.
Mm. Och jag kunde inte texterna. Det var en helt blackad. Efteråt bara grät jag och sa att händer det här någonsin mer igen, kommer jag aldrig mer kunna stå på en scen. Och fast jag kunde texterna egentligen utan innan, så repade jag texterna 4, 5, 6 gånger per dag. Jag hade, vet, och jag var jätteosäker innan jag skulle gå på scenen, skulle jag klara dem. Så jag bestämde för att jag måste ha med mig en dator på scenen och glasögon ifall den här skräcken kommer över mig igen.
Mm.
För jag kommer inte klara av det.
Ja, för på det där första repet hade du inget manus.
Nej,
eller
ingenting, för jag kunde det.
Ja.
Och ingen sufflös. Och jag var helt hjälplös.
Men vad hände?
Jag kunde ingenting längre. Alltså, du vet, jag ska ju säga ett skämt om Anders Borg, gamla finansministern.
Mm.
Och jag har gjort det här på provföreställningarna 30 gånger runt om i landet. Anders Borg. Plötsligt så vet jag inte vad Anders Borg heter, utan jag var tvungen att säga. Och sen kommer, du vet, den här, det är en finansminister ute efter. Vad heter han? Vad heter finansminister? Alltså inte den här, utan han som var förut.
Mm.
Förstår du?
Ja.
Och tajmingen för en komiker, du vet ju själv, det handlar ju om att du ska sätta den på en millisekund, rätt tajmingen.
Mm.
Så att folk får säga, men vad, är det här ett skämt att prata om, är det Magdalena Andersson eller är det, du vet.
Ja.
Och hela föreställningen var sån, att jag försökte läppläsa mina körsångerskor i realtid för att veta vad jag skulle sjunga. Jag försökte se på dem. Det var så ångestladdat. Alltså, så att det var en av mina livs största, mest ångestladdade upplevelser.
Mm.
Och min dotter var där och hade med sig blommor för att ge pappa efteråt. Och hon stod där med sina blommor och jag bara grät och kunde inte ta emot dem. Och de var så fina de där blommorna. Jag kunde liksom inte, jag hade bara misslyckats så fullständigt. Det var hon som fick hjälp med att repetera sen. Mm. Att hon skulle se att det finns en väg ut ur skammen och ur nedlaget, och det är fan att man jobbar. Mm. Att man inte ger upp. Och sen så med premiären klarar jag allt. Mm. Men jag har sedan dess, och det kommer jag alltid ha en dator med på scenen och glasögon. Mm. För jag vet att den där avgrunden finns där nu hos mig. Mm. Varje gång jag står på scenen så kan den finnas där. Och då måste jag ha den där. Jag tror inte jag till exempel längre vågar göra direktsändningar och sjunga en låt bara ut om jag inte får en prompter eller någonting. Jag är rädd för att låsa mig.
Mm. En prompter är en sån där maskin där man läser texten, ja, så att säga. Men det kan du inte ha på föreställningen.
Nej, det behöver jag inte ha. Och det behöver jag inte längre. Jag har aldrig behövt använda datorn.
Nej.
Men den måste finnas där. Ja. Men jag spelade in Dobidob med Kroner för jag var med i hans första program. Och då var det en låt som jag inte ens var särskilt svår. Och jag kunde den nog, men jag kände att nu kom stressen över mig och i stressen blev jag rädd och rädslan så tappar jag. Mm. Och det där är väl en förändring hos mig då som 55-åring, att så är det. Och istället för att bli generad så är det bättre att säga att jag är inte bättre än så här. Om jag är perfekt kan ni beundra mig, om jag inte är perfekt kanske jag till och med kan bli älskad. Mm. Det är lite så jag tänkt att det jag har blivit älskad för och så oerhört viktig för många människor är ju inte för att jag sjunger bäst och är snyggast och att jag alltid är perfekt, utan att jag hela tiden kunnat vara, visa upp mig själv med en sorts sårbarhet som människor kan identifiera sig med och ta till sig. Mm. Och då tänker jag att då får det gälla också här.
Det här stresspåslaget liksom, där allting blir svart. Alltså, hade du haft det tidigare i livet också?
Nej.
Eller? Det hände den här gången?
Aldrig hänt förut.
Okej.
Men det var ju på riktigt. Och det är väl någon form av panikångestattack. För jag minns inte efteråt, jag har ju en minnesblucka. Mm. Dagen efter när jag repade med min dotter så sa jag, det här sa jag aldrig igår, va? Jo, det sa du. Ja. Gjorde jag? Jaha. Det här sa jag väl inte? Jo, pappa, det gjorde du. Mm. Jag vet inte vad som hände.
Men gud.
Jag till och med hallucinerade under den här panikattacken. Jag såg döda vänner som kom emot mig på scenen.
Men herregud.
Det var oerhört otäckt.
Ja.
Och väldigt på riktigt.
Ja. Men sökte du hjälp?
Nej.
Nej.
Jag repade. Jo, jag sökte hjälp hos min ensemble.
Okej. Okay. Mm.
Ingen hade ju sett mig svag förut. Mm. Ingen hade ju sett det här hända förut. Och jag bara grät och grät och grät. Och i vanliga fall efter en föreställning, för vi har samling efter varje föreställning där vi pratar om vad som varit och också går igenom, du vet, vad funkar det inte, det var bra, eller vilket fantastiskt pianofil du gjorde där, tänk på det till nästa gång, att det var wow, sådär. Det är viktigt att hela tiden hålla upp i nivån. Plötsligt så står jag, du vet, och det är jag som leder här, och plötsligt så är det ledaren som bara sitter och gråter och vet inte någonting. Och det vi sa då var att nu måste alla steppa upp. Alla måste ta ett mycket större ansvar, för att nu kan inte jag ta mer ansvar. Mm. Nu måste jag bara ta ansvar för min del. Och det var fantastiskt, för samtliga av teknikerna och alla ensamlas, musiker och dansare och allting, förstod underbart. Mm. Och steppade upp. Och lät mig liksom vara en av de som fick kämpa för att klara av det. Och sen på premiären, när jag klarade mig, jag var liksom flawless. Jag satte avrunda i en liten text. Vi var ju sådär, vi var ju i triumf efteråt. Mm. För att det hade gått. För att de visste hur fruktansvärt nära det var att det inte blev premiär överhuvudtaget.
Just det, ja, men vi hamnade lite i det här med produktivitet.
Ja, precis. Mm. Nej, men så det lågintensiva så mår jag väldigt bra. Mm. I det högintensiva som det här, tycker jag inte alls lika roligt längre. Mm. Och det är också när jag har sagt att det här är Queen of Fucking Everything, min sista stora föreställning. Och då säger folk, det menar du inte, du kunde tillbaka om 2 år med någonting nytt. Då säger jag, ja, men nu hör ni inte vad jag säger. Jag säger inte att det är min sista föreställning. Jag säger att det är min sista stora föreställning. Mm. Så här mastodont kommer jag aldrig mer kunna göra, för jag kommer inte kunna göra det. Mm. Jag orkar inte, det finns inte, jag har inte den kapaciteten längre.
Men mer en och en halv timme mer stand-up-baserad föreställning.
Ha lite band med och sjunga med. Jätteroligt. Mm. Eller ha en jättespektakel där jag spelar en roll men inte bär huvudansvaret. Ja, det finns jättemycket saker jag vill göra på en scen. Mm. Men det här... jag vet inte om du har sett Kvinnofacken.
Tyvärr inte. Men...
förutom att det är en fantastisk föreställning. Alltså, den är helt... Alltså, det har faktiskt inte gjorts någonting liknande i det här landet. Den är ju gigantisk. Den kan ju inte heller turnera, för det går inte att flytta de här. Det är ju handmålade kulisser som inte går att rulla ihop hur som helst. Mm. Så att det är här... Det var på Cirkus och nu är det på Lorensbergsteatern. Och sen är det slut.
Mm. Ja, men då får jag komma till Göteborg.
Ja, och det är faktiskt värt, det är faktiskt värt trippen.
Ja, det är klart.
Men, och det är också sista gången jag gör det så stort. Mm. Och nu är jag lycklig, för nu är det bara roligt.
Med tanke på att du för något år sedan gick ut och sa att du har pensionerat dig.
Ja, det har jag också.
Du är en av Sveriges sämsta pensionärer, verkar det som. Ja, alltså, du är helt värdelös på att
spela golf. Men jag förklarade det också, vad det var. Det är en teknisk pension, det vill säga jag har ordnat upp med ekonomi. Mm. Så att, och en av konsekvenserna var att den pensionsförsäkring jag har, eller vad det heter, samlat till i alla år, går att ta ut från 55. Mm. Och sen när jag fyller 55 så jag vill ha pengarna nu innan jag dör. Mm. Så att jag får ingen lön, utan jag får pension. Och det gör att det ska kännas som en påminnelse till mig själv att jag bara ska göra saker för att det är roligt, eftersom jag får ju ändå pension. Mm. Alltså, jag klarar mig oavsett. Så att tidigare har jag sagt att alla projekt jag gör ska vara modiga, ambitiösa och ha stor risk att de går åt helvete. Nu har jag lagt till två kriterier till modig, ambitiös och det kan gå åt fanders. Och de sista två är: jag vill ha roligt. Och det allra sista är: jag vill inte kriga mer. Mm. Jag vill inte arbeta med människor som jag blir rädd för eller som inte är snälla. Det är inte så att det alltid måste vara trevligt att vi inte kan ta konflikter, för det måste vi kunna. Jag kan säga dumma saker, du kan säga dumma saker, men jag vill inte behöva kriga. Mm. Jag vet inte om du förstår vad jag menar.
Jo, jag tror det.
Ja. Mm. Jag är trött på kriget över.
Och just som jag nu var inne på, som är, du kanske inte hörde, men typ att börja spela golf eller så. Något forum där du får träffa människor.
Mm, men är inte Regnbågsfonden bättre i så fall?
Det låter rimligare, ja.
Ja, jag får träffa människor, jag slipper spela golf och jag räddar lite liv. Ja. En sätt Kinderägg och bra saker. Ja.
Fair enough. Jag tänkte att vi... Just det, vad fan... Nu har vi ju gjort om här.
Du skulle spela massa saker. Du har inte spelat så mycket.
Jo, men jag har spelat tre. Jag spelar ju sista nu då.
Jag kommer naturligtvis aldrig, eller troligen aldrig, vara i närheten av någonting som betyder lika mycket för människor som det här. Och det är ju märkligt att befinna sig i sitt livs peak. Och att... Och nu då pratar om paradiset. Och vet att jag måste gå vidare från det här, för jag kan inte stanna kvar i det här. För då... dör jag ju. Och då var, hur ska jag gå vidare från det här? Och då var det väldigt skönt att fallet skulle komma, för då tänkte jag att då blir det ett fiasko. Och då ska jag ta det med stoiskt lugn. Mm. De två plussen från John-Olof Andersson. Men det hände ju inte. Mm. Så nu har jag skjutit det fallet, eftersom allt faller.
Det här är givetvis apropå tårar aldrig tårar, som du säger så här.
Mm. Ja, och det, när nya romaner skulle komma till Min av villkorslös kärlek, så förvarnade jag förlaget och sa att ni förstår väl att hur bra det här än går, hur fina recensioner vi än får, hur mycket den säljer, kommer vi alla ha en känsla av besvikelse i munnen efteråt. För det var inte Torka. Mm. För Torka blev ett fenomen. Mm. Alltså det var, ja, det är, ja, ett fenomen. Mm. Och exakt så, alla är väldigt, till Min av villkorslös kärlek har gått fantastiskt bra. Det var den mest sålda boken i Sverige förra året. Och det var, du vet, fick jättefina recensioner och folk har tyckt väldigt mycket om den. Men det var ju inte Torka. Mm. De dagar som blommorna blommar, som jag tycker är en bättre serie än Torka eller torr utan handskar. Hade miljonpublik, fick jättefina recensioner, men det var ju inte Torka. Mm. Så det är nog bara att hacka i sig att den typen av tokfri spel på flippret får man bara en gång. Mm. Och jag är lite glad att det hände mig. Det har hänt ett par gånger tidigare att jag har fått frispel. Komikers uppväxt, åren var ju det, sånt naturligtvis. Och ja, jag har haft några sådana. Mm. Men torkade tårar är liksom på en annan nivå ändå. Men det blir för fan valt till den tredje viktigaste kulturhändelsen på 150 år. Mm. Det är svårt att toppa.
Ja, visst.
Och då kan man klara sig från det om man tänker att det handlar inte om att toppa.
Vad var ettan och tvåan på listan?
Pippi Långstrump och Fem myror.
Ja, okej.
Okay. Mm. Det är väldigt typiskt, för att det är barn, alltså det du upplever som barn är ofta det som är det viktigaste.
Mm.
Så jag var den första enda liksom riktiga, så här, riktiga, den första liksom vuxenkulturgrejen.
Ja, grattis. Men och det kan man väl tänka sig att det blir ju, det skulle väl vara ohållbart ifall du bara satt och försökte verka ut en ny.
Mm. Ja, alltså ja, samtidigt ska man komma ihåg att det var ingen som riktigt trodde på torkan när den gjordes. Det var ifrågasatt från både tv och andra håll att är det någon verkligen som vi ser bögar som dör AIDS?
Ja, du till exempel hade väl de dubierna?
Ja, jag skrev ju inte för att tjäna pengar, om jag säger så. Men jag har alltid tagit hyfsat svåra ämnen och hyfsat komplicerade skeenden och gjort dem mainstream. Det har varit ett av mina grejer, att jag har tagit något subkulturellt, ta livet i en slager, att ha en person, att göra en mainstreamfilm där huvudpersonen är en transperson och en person med CP-skada. Mm. Och ändå undersöka det här i mainstream. Mm. Det är så icke-mainstream som det bara kan bli. Och filmen blev en jättesuccé och musikalen är en av de mest sedda teaterföreställningarna i svensk historia. Mm. Och vi har dessutom Johan Helgesson med, en person som faktiskt har en CP-skada i huvudrollen. Det har aldrig hänt i världen, tror jag.
Mm.
Och så att det är ju lite roligt med de där, det man kan, det är liknande med Queen of Fucking Everything när jag säger den här, vet, de här kulisserna, för jag har handmålade kulisser av en av våra bästa, största samtidskonstnärer. Och det är inte förrän du ser föreställningen du förstår vad det innebär, hur, du vet, och folk är ju alldeles tårögda efteråt.
Mm.
För att det är så magnifikt.
Mm.
Och där har jag fortfarande det jag tycker är liksom mina utmaningar, att liksom att vara, hur kan jag göra det här på ett sätt som är så utmanande och spännande för mig som möjligt. Modigt, ambitiöst, stor risk att gå åt fanders.
Mm. Men från det här liksom hemliga projektet som du sitter och researchar nu, jag antar att du vill inte ens prata om vad det är för ämne.
Ja, det behöver jag inte prata om.
Nej. Men vi har det, sen så gör du Queen of Fucking Everything i höst. Filmen En komikers uppväxt har premiär också i höst.
Mm.
Alltså, kommer det vara ett vakuum sen till nästa, den stora boken som kanske inte ens blir?
Ja. Alltså, det kommer ju det är Queen of Fucking Everything. Vi spelar ju, jag vet inte när vi slutar med den faktiskt, för att den säljer på bra, så att det är möjligt att vi förlänger lite på våren också.
Mm.
Men det är ju oklart.
Okay. Mm.
I talande stund. Nej, det finns ingenting.
Hur känns det?
Och jag har varit i kontakt med SVT, vill ju beställa en större tv-serie av mig. Men jag är inte 100 säker på att jag vill. Så jag ska möta med dem faktiskt i veckan nu. Och liksom, min instinkt säger att inte göra.
Okej.
Okay. För min instinkt säger att jag inte ska göra det.
Mm.
För att jag vill göra, tror jag, någonting på ett annat sätt den här gången. Och det här projektet jag håller på med och som kommer ta flera år, vet jag ju så satt inte vad det ska bli ens. Men du vet att det tar, efter intervjun du gjorde där förra gången med Allt faller och då kom du Mitt enda liv och så, men sen så tog det, alltså efter Torka eller tårar tog det 6 år innan Till min villkorslös kärlek kom.
Mm.
Och efter tv-serien Torka eller tårar tog det lika många år tills Blommorna kom. Så att om det tar 6 år från nu, så är det 6 år som ni inte kommer höra talas så mycket om mig.
Mm.
Mer än i den lokala stad i vilken jag uppträder och gör någon liten soloshow.
Jag förstår. Mm.
Och det ska väl bli trevligt.
Mm.
Det ska bli trevligt att vara i de små städerna.
Hur inblandad har du varit i en komikers uppväxtfilmatiseringen? Den nya?
Jag är alltid inblandad i mina projekt. Vilket är ju bra, för att jag kan ju ganska mycket vid det laget. Men jag är... För det första var jag väldigt noga med att det inte bara skulle bli en... Hade någon annan gjort en filmatisering av boken så hade de ju bara skrivit ett manus på boken. Medan det har jag redan gjort. Så att jag gick tillbaka till berättelsen. Och det jag tyckte var spännande med komikersuppväxten den här gången var att se när jag skrev den som 25-åring. Då var mitt budskap, har du mått dåligt som barn så bara res upp och gå din väg och titta aldrig tillbaka. Du har rätt att göra det. 55-åringen måste till slut säga, men vänta, måste jag inte vända mig om snart och se vilka jag lämnade efter mig? När jag gick så där. Vilka hamnade där bakom? Vilka har jag förträngt? Och är någon folk var taskiga mot mig? Vilken skuld har jag till det som hände i barndomen? Och det är ju en helt annan take faktiskt på den här filmen. Än vad det är i boken eller i den tv-serie som en gång gjordes. Och den här gången är det komikern som till slut måste vända om och uppsöka de man har gjort illa. Och det finns ett sånt AA-slut i den. Anonyma alkoholister slut. Du vet, jag heter Jonas Grello, jag är alkoholist. Han säger, jag heter Joa och jag är en av de som gjorde din son så fruktansvärt illa. Och i det först, i att våga möta sina demoner och sina spöken, så finns möjligheten till fortsättning och försoning. Är väl budskapet.
Just det.
Och där är som den har blivit, jag vet inte vilken version du har sett, eller hur sent när du har sett den.
Det var någon visning för någon månad sedan.
Ja, men då har du fortfarande en work in progress version du har sett.
Ja.
Då har det hänt en del. Men den sista jag såg, nu har det börjat liksom bli väldigt drabbande. Det här. Och det där är, tycker jag också hamnar för mig i också hela den här där MeToo har hamnat just nu med både Frostenson och Virtanen som kom till med varsin bok, där båda de är intressanta för de blir tidstypiska för att båda är så paniskt rädda för att erkänna skuld, att säga att de har gjort fel. Och det där i religiösa samhället så har vi ett system för att reglera skuld, hur man kommer tillbaka in i samhället igen, hur man sonar, botgöring, får förlåtelse och så är det med igen. Men när det är sekulära samhället så finns det ju ingen förlåtelse. Det finns inget sätt att komma med igen. Och det gör också att du till varje pris måste undvika skulden. Du måste undvika att vara skyldig. Jag vet inte om du har läst Virtanen och Frostenson, men båda två är helt och hållet, det finns ingenting jag har att be om ursäkt för. Och det här när man aldrig kan vända sig om och se sin egen roll, sin egen skuld, gör ju att man inte heller kan komma vidare till slut. Och där kommer för mig en komikers uppväxt landa.
Du har ju sen, vi såg sist, haft en ganska stark karriär som poddare. Varför har ni lagt ner den?
Åh, vad roligt. Det var fruktansvärt roligt att göra podd. Mark och jag hade väldigt, väldigt roligt. Vi tyckte så att det var... Det är jättebra. Det roligaste med den var att vi... Dels att vi fick träffas. Och umgås mycket mer än vad vi hinner med annars. Och sen också att vi lyckades översätta vår privata jargong till något offentligt. Därmed att vi, jag vet inte hur mycket du har lyssnat på det, men vi förolämpar ju varandra oavbrutet.
Ja, det har framgått.
Vi bara, du är fan helt hjärnsjuk, du är fan nazist. Och sen skrattar vi på en gång jättemycket. Så att det här, och det tror jag är någonting vi kan bidra med i vår lättkränkta värld och lättkränkta tid, är att det går att kalla någon din pedofila nazist galt och sen bara skratta. Det är inte så farligt. När vi började så hade vi visste inte hur man gjorde. Det var roligt. Det var just det här att det var punk. Det var bara en mikrofon och sen så spelade vi in och så hade en person som hjälpte oss att klippa, men då som jag är jag så hade jag bestämt vad som ska vara med. För det kunde jag inte överlåta. I och med att det är så mycket på gränsen humor i den. Alltså vi säger saker som är helt så här kan man inte säga, men så det är många andra tror jag hade klippt bort väldigt mycket av gränsöverskridandet humorn för att det kommer kunna förstöra era karriärer ifall ni säger såna här saker. Det är ett avsnitt som bara handlar om vilken slampa jag är. Och det kanske inte en producent ska ta på sig att vara den som förstör min karriär, utan det måste kanske jag själv säga att det här tycker jag är jättekul, det här tar vi ut. Så jag tyckte jättemycket om att göra det, men det tog 3 arbetsdagar i veckan för mig att göra.
Ah, wow. Okay.
Det tog minst 2 dagar att skriva det, och sen då en dag spela in det, och sen tog det minst 1 eller 2 för mig att redigera. Alltså, det tog, alltså minst 20 timmar i veckan arbetade jag med det, och jag orkade inte det.
Jag
så jag kommer kanske göra det igen så småningom, men då måste vi nog också hitta ett system för det. Sen var det också så att vi trodde ju att vi skulle tjäna jättemycket pengar mellan på sponsorer.
Ja.
Men sen upptäckte vi att vi inte ville ha sponsorerna.
Nej.
Vi kunde inte säga så här, spelbolag är jättebra. Nej, men du vet, du har ju kämpat med det där själv. Kämpat.
Ja.
Nej, pratar så. Men vi fixade inte det. Alltså, folk fixade det, men vi fixade inte att säga Handelsbanken har ett jättebra konto här. Nej, men du vet, vi klarade inte den delen. Och då sa de att då kan man klippa in reklam. Mm. Så slipper ni göra det. Men då sa vi, det är ännu lökigare, sa vi. Och då sa vi, kan vi inte göra det helt utan reklam? Och sen så gjorde vi en grej, jag skämtade om att det var att vi inte får några sponsorer. Mm. Och då sa vi att vi absolut, utan vi ville ha. Men sen när de vi fick, så tyckte vi att nej,
okay. Mm.
Och så det slutade med att vi gjorde det helt gratis. Mm. Vilket inte gör oss någonting. Vi är I'm a rich bitch. Mm. Men jag pratade faktiskt med någon chef på SR som sa, men varför kom ni inte till oss? Ja, just det. Det kanske vi borde ha gjort. Det är ju mer ett public service-program kanske, det vi gjorde.
Ja, kanske.
Mm. Men det roliga, och det är inte säkert att vi skulle få med SR, är den totala friheten och vara så punkiga som vi var.
Mm. Jag förstår. Så vi får se.
Vi får se.
Jag tänkte bara, en sak som du ju ofta får prata om och också har skrivit mycket om är ju döden. Det känns ju lite grann i ljuset av det här vi pratade om för en stund sedan, om liksom din så kallade dödsstädning där du ordnade upp ditt liv. Att, ja, du, någonstans umgås du ändå med tanken på att livet tar slut någon gång.
Ja. Mm. Och det tror jag har ända från, du vet, 20-årsåldern med AIDS, åren. Att när jag var 19-20 var det inte alls självklart att få leva. Mm. Och det var väldigt många människor som försvann. Och jag tror att hela min generation homosexuella som var med om det är traumatiserade.
Ja, det förstår jag. Mm.
Och att vi liksom, har inte idén om att få bli gammal är mänsklig rättighet. Och sen kom jag i nytt skov för något år sedan där väldigt många människor gick bort snabbt för mig, med Gösta Ekman, Micke Nyqvist, Rickard Wolff, Benny Fredriksson och en av mina bästa vänner, Kate Larsson. Och jag hade ett tag Rickard och Kate, de var på avdelningarna under varandra, så jag sprang fram, du vet, upp och ner för trappan. Jag levde på Södersjukhuset ett halvårigt år, och det var väldigt mycket tillbaka till AIDS-åren när man levde på, och det skakade om mig mycket. Mm. Dels för att jag redan från början är hyfsat ensam människa, och när de här människorna försvinner, och Micke Nyqvist och Kate och Rickard, bara de tre, det är ju liksom halva mitt umgänge som är borta. Mm.
Ja, nej,
jag har snart fler kompisar i himlen än vad jag har här. Och samtidigt har jag tänkt att det kanske blir bra då, när det så småningom är min tur, så kommer jag ha rätt mycket kompisar där uppe. Mm.
Men finns det grejer som du känner att du måste göra i jordelivet innan du kan lämna det? Så
att säga? Ja, se till att barnen klarar sig. Mm. Förstås.
Ja, men du verkar ha lagt en bra grund för det.
Ja, jag har lagt en bra grund för det. Ja, jag hoppas det. Och också att jag fixade upp ekonomin då, så att om jag dör så ska det inte vara några problem alls. Mm. Men den dödsställningen handlar inte om att jag tror att jag ska dö. Tvärtom så gjorde jag dödsställningen för att kunna leva riktigt länge.
Okay.
Men obekymrad.
Jag förstår. Mm. Men har du yrkesmässigt, har du gjort allt som du vill? Eller uppenbarligen inte, eftersom du fortsätter?
Ja, fast jag vet inte vad det ska bli. Ja, jag har gjort det mesta. Alltså det jag säger, att det ska vara roligt, jag vill inte kriga mer. Jag tycker inte jag har något mer, jag har inget mer bevis, jag har inget mer att leverera. Vet, ingen kan kräva om jag ska leverera. Inte ens Gud kan säga att jag inte har förvaltat mitt pund. För jag har gjort så gott jag kan. Mm. så att resten av tiden ska bli rolig. Och sen om det kommer ut på andra sidan som succé eller inte, det är inte riktigt intressant.
Nej, det verkar väl otroligt skönt att inte behöva bry sig om den faktorn.
Ja, och jag tänker också att jag är över på, du vet, Hasse Alfredsson-nivån. Jag menar, Hasse Alfredsson, vi älskade Hasse Alfredsson. Mm. Jag menar, men hälften av det han gjorde som äldre var ju så här Vargens tid och sånt där som blev jättefiaskon. Men vi älskar honom lika mycket för det. Mm. Fast vi såg ju inte Vargens tid. Jag förstår du, jag tänker mig att jag kan vara där och göra saker. Ibland så kommer tycka jättemycket om mig, ibland så... Nej, ibland så, jag tror att jag är där någonstans. Jag kan fortsätta göra saker. Ibland kommer jag uppfattas relevant, ibland inte. Men jag tror att man kommer gilla mig. Jag tillhör familjen.
Mm. Vänta nu. Innan jag släpper iväg dig så tänkte jag bara... Vi pratade om det här med att lite grann skita i vad folk tycker tidigare. Men finns det kritik som går in fortfarande?
Nu måste definiera vad kritik är. Det vill säga, alltså, du just ska in, alltså, att jag ska ta in hatare på sociala medier, det går ju inte.
Nej, till exempel. Ja, eller,
det måste man bara stänga av.
Eller en, två eller
tre. I början tänkte man så här, i början med sociala medier, det var kontakter med folket. Mm. Och du måste förstå att de är det. Men de representerar ingenting, de representerar bara sitt eget hat. Mm. Så det är nej det. Recensenterna, jag har inte jättemycket kvar att lära av recensenter. De liksom, och jag kan ibland bli lite sådär... Åh, Jens Pettersson, du har recenserat mig i 30 år. Våra liv, det var liksom det som vi dömdes till. Jag stod på scenen och gjorde, apade mig. Och du stod i satsat långt i mitt block. Och nu gör han det, nu gör han det. Jag har inget emot Jens Pettersson. Men att det liksom, förstår du, att det är att vi är liksom dömda till varandra. Ja. Så att jag har liksom, och jag känner att det finns ingenting Jens Pettersson kan lära mig mer. Om mitt yrke, om vad jag gör, om vad jag gör. Han är en äldre heterosexuell man. Det är inget fel på Jens Pettersson. Det blir bara honom jag råkade säga. Jag kan säga 10 andra namn. Mm. Men förstår du att där är vi lite färdiga med varandra. Så att nej, så den kritik jag får, det är nog snarare människor som i min närhet som behöver säga, nu behöver vi sätta oss ner och prata. För att det här du har gjort är inte okej. Okay. Mm. Så gjorde jag under mitåret också. Jag ringde upp människor jag har jobbat med sen, du vet, 25 år sedan och sånt. På den här, för att det var en annan tid. Det var liksom på något sätt inbegripet att man skulle gå med på vissa saker eller bara köpa vissa saker som vi idag inte skulle tycka var okej.
Okay. Mm, där du har tagit...
Inte bara det jag har tagit, vad hände på mina turnéer?
Okay.
Inte bara jag, du vet, var det någon turnéledare som gjorde något dumt? Du vet. Mm. Så jag alltså förbaslöst ringde upp människor som jag jobbat med och sagt att mådde ni bra? Under den här, min upplevelse, vi hade väldigt roligt. Hade vi det? Mådde vi bra? Mm. Var det något som hände som jag borde veta nu i efterhand att andra har gjort eller jag har gjort som jag behöver konfrontera eller förstå? För att sen se hur man gör det annorlunda idag.
Behövde du det?
Ja, det var väldigt bra. Det var inte så farligt.
Okay.
Men det var däremot att inte säga jag vågar inte ens ta reda på, utan jag verkligen försökte ta reda på, har jag... Men också att gärna, om inte om det var jag som hade gjort det, utan det var någon annan i gruppen, så behövde jag veta det också, för att då hade jag ju inte sett det.
Mm.
Och utan vart en av de här föräldrarna som arbetsledare är en sorts förälder, och med förälder som inte ser någon, som du vet, funkar inte heller. Och nu när vi arbetar så har vi också ett system där vi, alltså om det funkar eller inte, men det var, tror jag, funkat hyfsat. Det är liksom att om det är en dag då jag, du vet, någon av oss råkar, jag säger saker som inte är okej för att jag är stressad eller för att jag mår dåligt eller för att jag inte förstår, jag missuppfattar och liksom kör över någon. För jag, du vet, under produktions, en vecka före en premiär kan folk vara väldigt stressade. Då måste vi ändå ha, liksom, ni måste gå i så fall till den här Sara och säga, det här, nu var det inte okej, okay. Nu var det här inte bra. Och inte vänta 10 år, utan gå på en gång och säg det. Och så får Sara komma till mig eller vem det berör och säga, nu funkar inte det här.
Mm.
Nu får vi ta och prata om det här.
Nu har du daskat en proddass i arslet igen, Jonas.
Ja, eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Och det handlar så inte bara om mig, utan det är också att jag måste kunna säga ifrån till människor som jag tycker att det här är inte okej. Okay. Mm. Så det är ju ömsesidigt. Men att vi hade liksom första gången ett system, det tror jag med komikers uppväxt också. Jag tror Rojda, säkert så hon skrev ett manifest att det här är villkor vi måste arbeta på. Och det tror jag är väldigt bra. För att när vi jobbar konstnärligt så kommer vi vara, alla lägger in sin själ och sina hjärta och sina nerver. Så det är klart att det kommer ha konflikter och konfrontationer. Och det är inte farligt i sig. Men däremot att försöka hitta ett system där vi i alla fall kan prata om det och se varandra och säga nu blev jag ledsen eller nu gick det över en gräns som jag inte orkade säga till just då, men att...
Ja.
Och, ja.
Det låter väl toppen.
Det kommer ju fortfarande finnas trubbel, men liksom, då har vi i alla fall kommit ett par steg att vi vet om att det här kan uppstå. Mm. Och hur gör vi då? Ja.
Ja. Vill du rekommendera något?
Tystnad. Jag har blivit jättemycket bättre på att säga att jag träffade en hjärnforskare när jag spelade i Skavlan. Han sommarpratade också. Som berättar om hur mycket det påverkar oss. Att du ska aldrig ha mobiltelefon i handen när du pratar. För den tar hjärnvagor, den tar energi. Du ska aldrig ha en telefon framför dig på bordet när du sitter och fikar. För det tar energi. Så jag har, jag vet inte om du såg att jag gjorde det. Jag la undan. Jag har inte ens på mig.
Mm.
Och jag har tagit bort allt från min telefon som är roligt.
Okej.
Okay. Jag har ju Instagram kvar, men det är för att jag arbetsmässigt lägger ut saker där. Men jag har inga spel, ingenting. Jag kan inte hålla på att scrolla. Det var nästan fantomsmärta första dagen när man scrollade för att uppdatera saker. Så fanns det inget att uppdatera. Det är en rekommendation.
Mm.
Att använda din telefon mycket, mycket mindre.
Mm. Och tystnad generellt.
Ja.
Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Jag har en god vän, en kär vän i Göteborg som i många år har kämpat för att få uppehållstillstånd. Han är homosexuell, han har blivit torterad i Iran, fängslad i Iran. Han har stämplat i sitt pass att han är, du vet, pervers. Det finns en speciell liten nummer för det i passet. Hans släkt har sagt att kommer du hit så dödar vi dig på diverse filmer. Han har bott i en husvagn. Alla år har han inte fått någonstans att bo tillsammans med sina två barn som han har uppfostrat själv. Han har hela tiden haft jobb på ett soppkök där han jobbar. Och han har nu fått uppehållstillstånd efter så många avslag och så mycket kamp. Och får nu stanna i Sverige och få en framtid. Honom ska jag intervjua.
Mm. Vad heter han?
Han heter Hassan.
Stort tack för att du ville komma hit.
Tack så mycket.
Tack. Ja, jag tror ärligt talat att Jonas Gardell gjort den bästa uppvärmningen till dags dato. In och kolla på Värvets Instagram. Du får pengarna tillbaka om du inte håller med. Och med det stänger vi butiken för idag, men nästa vecka hör du Saga Bäcker i Värvet.
Men jag har ju också under så himla... Jag har varit ganska så här transparent när det kommer till min psykiska ohälsa och mitt mående. Liksom. Så jag är inte heller rädd. Jag har ju byggt upp... Jag har haft 5 år på att bygga upp för att möta media när jag släpper en sån här grej.
Det vill du inte heller missa. Kram och tack för idag. Hej då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.